Välkommen till Tyresöradion, 91,4 MHz. Du kommer nu alldeles strax att få träffa en ny person som jag, programmakare Lena Gilmerus, hittade av en slump häromdagen. Det är inte alltid så lätt att hitta personer som man vill göra ett program om. Men när jag träffade dig, då kände jag att nej, men det här måste vi bara göra ett program om. Och nu ska du få presentera dig själv lite grann.
Absolut, tack för att jag får komma hit. Erika Svernström heter jag och bor i Älta som ligger väldigt nära Tyresö.
Ja, det är ju bara motorvägen som skiljer. Vi brukar ju ibland inkorporera Älta lite grann i Tyresö.
Det behöver vi.
Och om inte annat därför att våra radiosändare och hörs ju i ett område.
Precis.
91,4. Men många lyssnar ju på våra program istället. Mm. Och precis som i Tyresö är det ju många som pendlar.
Mm.
Och då kan man lyssna på det här programmet med dig, Erika, när man åker in till stan.
Mm. Fantastiskt.
Ja.
Hoppas vi håller kvar då.
Ja. Då ska vi se. Men vem du är då?
Ja, jag är i det här avseendet som vi pratar om här nu, så är jag väl mest här för att jag har skrivit böcker. Eller jag är både författare, har varit journalist i 25 år, pluggar nu till lärare och har bott i Älta i 14 år ungefär.
Ja.
Och har en förkärlek för att skriva om de ställen där jag vistas mycket.
Det står på din hemsida att du älskar bokstäver.
Ja, jag gör verkligen det. Jag älskar ord. Jag har jobbat med ord i hela mitt liv, hittills i mitt yrkesliv. I texter framförallt. Jag jobbar med tv i 10 år och med tidningar i 15 år. Och det kom som per automatik, om man jobbar mycket med text, med andras texter, för jag har jobbat en del både som reporter men även som textredigerare, då blir man till slut frustrerad av att sitta och tvätta annans text. Man känner bara, men jag måste få flöda själv, istället för att bara kanske ha ett uppslag i en tidning och bolla på. Så då kom det här sakta, successivt smygande att nej, jag måste skriva själv, jag måste prova.
Mm, så det var liksom en långvarig tanke som plötsligt mognade fram.
Ja, och som även hindrades av när man får barn. Ja. För då försvinner all tid. Och så hade man en kvart om dagen och kände att nej, nu måste jag göra någonting. Och så successivt så började dyka upp små idéer till manus.
Hur många barn har du?
Jag har 3 barn.
Mm.
Men jag har spritt ut dem fint. Så vi har alltid haft små barn. Så vi har fått 3 barn på 10 år, så att säga.
Ja, småbarnstiden tar aldrig slut.
Nej. Vi har en 8-åring och en 16-åring och en 18-åring hemma. Ja. Mm. En liten hund.
Ja, ja då har du fullt upp.
Ja, visst. Det har man alltid. Ja. Men vissa saker måste man kunna klämma in om man längtar.
Jag har ju då tjuvläst på din hemsida. Och där står det att du är född på Gotland.
Mm. Precis, min pappa hade inte tillräckligt höga betyg för att sitta ting vad han ville, så han blev deporterad till Gotland. Så där fick de rast 3 barn och sen flyttade de till Halmstad där jag är uppvuxen.
Ja, så du är inte uppvuxen på Gotland?
Nej, jag var 4.
Nej, för du har ingen gotländsk
Nej,
dialekt.
Nej, det har jag inte. Nej. Precis, jag kan pyttelite, men det är, jag har en kärlek för ön. Men egentligen ingenting mer som knyter mig där än en bit av min historia.
Mm. Jag associerade ju lite då till en annan älta författare, Marie Ljungstedt, som ju lägger alla sina böcker till Gotland. Ni kanske är grannar?
Nej, jag vet var hon bodde. Jag tror att hon flyttade härifrån innan jag flyttade hit faktiskt. Ja. Men det är lätt att man gräver lite i sin egen historia och den miljö man är trygg med när man börjar skriva. Så att det var därför jag har förlagt den här serien då om surtanten Birgitta i Halmstad, för där är jag ju uppvuxen.
Ja, och Halmstad, nu i den här tiden vi spelar in det här programmet i början på december, då har ju Halmstad också drabbats av den stora sorgen av att Marie Fredriksson.
Ja, precis.
Så Halmstad börjar, vi känner igen Halmstad just nu.
Ja, exakt.
Ja. Men annars så är ju Halmstad ganska långt bort ifrån Stockholm, om man säger så.
Mm. Det är det. Jag har ju föräldrarna kvar.
Mm.
Så vi är där och en del vänner också förstås. Och det familjen tycker ju bäst om är det att komma ut vid havet. Mm. Det är ju underbart. Mm. Men Halmstad ligger mig tryggt om hjärta, eller nära hjärtat. Och själva surtanten är ju lite influerad av bekantskaper därifrån också. Så det var svårt att undvika Halmstad i böckerna.
Vi ska komma in på dina böcker om en liten stund här, men jag måste ju berätta för lyssnarna hur det kom sig att jag liksom kände att nej, men dig måste jag prata med.
Ja, det vet inte jag heller.
Nej, för jag var på en julmarknad här i Tyresö handelsträdgård.
Mm.
Och där stod du och din illustratör och sålde böcker.
Ja, egentligen är hon inte min illustratör utan en illustratör som vi är på samma förlag.
Sen var det mitt barnbarn som fick syn på gräddkolan. Och den har jag förstått att du får många frågor om receptet på kolan. Och den frågan ska jag inte ställa, men den var väldigt god. Men i alla fall så tyckte jag att jag fastnade ju för omslaget först på böckerna. Och sen så var du vänlig nog att skriva en dedikation till min barnbarn. Och då skrev du att... sluta aldrig busa även om de vuxna säger till dig. Mm. Och du kunde nog inte ha träffat mer rätt. Så då tänkte jag att en människa som så direkt utan att känna mitt barnbarn ändå ser att den meningen passade henne. Och sen försökte jag ju då under kvällens lopp få läsa den där boken. Men mitt barnbarn höll styvt på att det var hennes bok. Mm. Och hon har lovat att återkomma med en recension. Mm. Men jag har faktiskt inte fått läsa din boken.
Nej, precis. Nej, men det låter ju trevligt att hon ändå hon ska hålla hårt i sina böcker. Det är bra för barn att läsa.
Ja, och som sagt, det ska bli väldigt så roligt så småningom att höra vad hon tycker. Men jag har ju nu då läst andra recensioner om dina böcker. Mm. Och det verkar som om du har hittat någonting. Ska vi berätta lite om det? Du har tre böcker i en serie om, som du redan har nämnt, en surtant. Mm. Vad är en surtant?
Ja, det är en bra fråga. Alltså när den här idén kom, då var vi på vårt landställe i Blekinge. Jag har många kopplingar runt i Sverige, verkar det. Och då fanns det en granne där som tittade lite snett på barnfamiljen som kom inbrakande där på sommaren. För det blev väldigt mycket ljud. Hon är oerhört gullig den här damen, nu är hon död. Men man såg att det där var inte det hon önskade i det här fridfulla liksom skärgården där hon var van att sitta själv. Och då kände man, ja, så här är det nog för många lite äldre. Så vill jag liksom berätta för barnen varför det kan vara så att äldre reagerar lite, vad ska man säga, barskt mot yviga barn. Och så började en liten historia formuleras i mitt huvud när jag var ute och gick med barnen. Och så kopplade jag in damer eller tanter jag har mött i min egen omgivning som har gett både positivt och negativt. Och fick fram den här lilla tanten då, surtanten Birgitta. Sen kände jag också att jag ville slå ett slag för tanten. Mm. Jag tycker tanter är, det är coolt att bli lite äldre och vara helt öppen för nästan vad som helst. Alltså slå sig in på nya banor, säga vad man vill utan att skämmas. Det är något härligt, befriande över en tant.
Och det är väldigt roligt att vara tant, måste jag ju säga då, som fyller de kriterierna.
Och sen så kände jag också att jag ville ha någonting med barn som ibland blir lite, vad ska man säga, hyssade och tystade. Och jag kände att man ska stärka ungarna, att de ska våga säga vad de vill och att de ska våga ta tag i saker. Och därför blev det en bra kontrast med den här surtanten som egentligen avskyr barn. Hon vill inte ha med dem att göra, hon har sina egna, hon är väldigt nöjd i sitt lilla ensamma liv tills hon får en fotboll i huvudet.
Ja, hon får en fotboll i huvudet.
Precis.
Och det är ju också ett ganska genialiskt drag, en smäll sådär.
Ja. Och, som skakar om henne.
Ja, och de barnen som då skjuter den här fotbollen i huvudet, de blir ju väldigt rädda. De tror ju att hon ska dö.
Absolut, och de blir väldigt rädda för hur hon kommer att ta ut det här över dem. Men det visar sig att hon blir lite personlighetsförändrad efter den här smällen. Och då börjar en vänskap som står sig genom bokserien. Där hon blir deras hjälte och tar täten i striden mot ett pampigt, egoistiskt, snålt kommunalråd. Som absolut inte vill göra någonting för stadens barn. Eller lägga en krona
Nej.
På dem.
När jag fick då ett litet ögonblick låna boken så bläddrade jag och snabbt och hittade en demonstration. Där kommunalrådet blev så rädd för alla demonstrerande människor att han kissade på sig.
Ja.
Och det kände jag, det kanske är så att vi ibland skulle vilja skaka om våra kommunalråd när de tar beslut som vi inte gillar.
Nej.
I den här kommunen har vi haft ett äldreuppror.
Uh-huh.
Och ja, någonstans så känner jag väldigt mycket för Birgittas kamp emot kommunalrådet.
Precis, och barnen hjälper till att hämnas på hans beslut på allehanda sätt. Och det är där jag får in ganska mycket bus och humor. Som jag ju förstås också har plockat från mina egna barn. För barn har ju en fantastisk kapacitet för att hitta på grejer. Och det kommer fram, så att kan den här boken stärka barn och samtidigt uppmana dem till att fortsätta göra bra hyss, så är det ju en bra effekt.
Och sen låter du syrtanten fortsätta i bok nummer 2 att åka till Paris.
Precis, hon åker dit för att hon har en syster där. Och barnen, ja, det är en gammal kärlekshistoria som egentligen händer också. Som hon träffar sin ungdomskärlek igen efter 50 år. Och han ska ner och ta med sig barnen. Och får ett gäng efter sig då som är MC-knuttar som vill hämnas av olika anledningar på Birgitta. Samt då Lennart från Spetsnäsa som också hänger med. Så det blir en batalj.
Kommunalrådet.
Precis, så alla de här kommer tillbaka i alla böckerna så att säga.
Det är lite cliffhanger så där för nu, ni som lyssnar på det här. För nu blir ni genast intresserade av hur det kommer att gå för Birgitta och barnen.
Jo, det händer
en del. Det är 5 barn som hon slår sig ihop med, eller som slår sig ihop med henne.
Precis.
Och sen så har det till och med kommit då en tredje bok om henne.
Den kom förra julen.
Ja.
Mm.
Och där står det lite grann om att just den här samarbetet mellan den äldre generationen och den yngsta generationen.
Mm.
Vad den kan tillföra.
Mm.
För varje bok av de här surtansböckerna så skänker du pengar till BRIS.
Mm. Det gör jag. 5 kronor per bok går till BRIS. Jag värnar väldigt mycket om barn och det är väl det som jag hade väldigt svårt, märkte jag när jag jobbade både på tv och inom tidningar, att redigera och hantera artiklar eller reportage om barn som far illa. Det är min stora akilleshäl så att säga. Jag är väldigt blödig för dem.
Mm.
Så att det känns som att kan jag hjälpa till på något annat sätt också så gör jag det. Så att pengar går till BRIS för varje bok. Så att egentligen tjänar jag mindre än vad illustratören gör. Jag skänker min del så att säga, men lite grann av det i alla fall. Ja. Men det känns bara bra.
Ja. För det här skrivandet är ändå så pass nytt så att du har inte det som levebröd riktigt.
Nej, det har jag inte. Utan jag har det som ett sidojobb kan man säga.
Ja.
Deltidsjobb.
Sen, de här böckerna om surtanten, kommer du skriva fler om henne?
Ja, i den sista boken så lämnade jag det lite öppet. För egentligen tycker jag att 3 är en bra siffra.
Mm.
Men jag känner samtidigt att det är som, jag är ute en del i klasser och föreläser och om läs- och skrivlust framförallt. Och då har de ju ofta läst någon av de här surtantenböckerna. Och där märker jag ju att de blir väldigt involverade i Birgitta. Så jag känner att för deras skull skulle jag gärna skriva en till egentligen. Så att jag har inte stängt någon dörr. Men just nu är jag upptagen med 2 andra manus. Så att det blir ingen Birgitta i alla fall närmaste halvåret.
Nej, för där har jag lite synpunkter då från mitt barnbarn. Ja. Som i många år har läst alla de här deckarböcker från Valleby.
Just det, Lasse-Maja.
Ja, ja, och tycker att det är alldeles
för Martin Wid.
Tycker att det är alldeles för många av dem nu. För man kan inte hålla reda på vilka man har läst.
Nej, ibland, jag har faktiskt träffat honom själv. Vi har bytt böcker med varandra. Men jag kan ju se lite grann, just det finns ju en del författare som gör väldigt många i en serie. Och då, jag kan inte säga att det blir maskineri, det är väl fel uttryck. Men de har hittat en form som funkar.
Mm.
Och då fortsätter man säkert i den. Sen är det ju väldigt många som älskar Lasse-Maja.
Ja.
Jag kan förstå det.
Ja.
Jag har läst dem själv.
De är lätta att läsa och lätta att ta till sig. Men som sagt, om man tillhör de här som vill läsa alla böckerna i en serie så blir de lite många.
Ja, nej, men jag tycker att ett udda antal under 10. Mm. Absolut, där går gränsen.
Men då får vi se fram emot en ny syftransport.
Ja, vi får se.
Men sen lyfter du målgruppen och har skrivit 2 böcker för, eller vi ska säga det, surtanten, det är 6-12 år. Mm. Och det kan vara en högläsningsbok därför att det hör ni ju redan att jag som farmor skrattar gott här åt det här. Det är, de som känner igen Prostens barnbarn förstår lite grann vad jag, vilken typ av skrattkänsla man får när man läser de här böckerna högt. Men det är också böcker då som man kan själv läsa när man börjar. Och det är väldigt trevliga illustrationer. Då ska vi också nämna din
illustratör. Sara N. Bergman, hon är fantastisk. Ja. Hon är underbar på, både på, som person och som illustratör, och har väldigt fin detaljsinne för små, små grejer som syns.
Och det är bilder med en humor som också får en att tänka lite grann på den här bebin som spökade i många böcker för en 10-15 år sedan.
Ja, precis.
Den busiga bebin. Det är lite den stilen.
Ja,
ja. Ja, men då, sen har du då börjat med en ny åldersgrupp, och det är 9-12. Och det är ju de här slukarbarnen. Samtidigt så brukar man ju säga att när man är 9 år, då är livet som mest knepigt. För då får man, många barn får känna på ångest första gången i 9-årsåldern. Och många barn blir mörkrädda, och många barn har börjat förstå att världen inte är så trevlig alla gånger. Och du har då skrivit lite skräckböcker.
Precis, det är spökhistorier med hög spänningsgrad, ska man väl säga. Men min anledning var faktiskt lite som det du var inne på nu. För det första så är de här sluttanten ganska lite humoristiskt lagda. Och jag trodde att det var mest det jag behärskade. Tills jag fick en son som... En son till två författande föräldrar kan kännas ganska provocerande när han inte läser.
Ja, det kan jag förstå.
Man måste läsa någonting. Och han älskade spännande saker. Och alla mina barn har varit mörkrädda och rädda för diverse monster som finns under sängen, i garderoben, utanför dörren. Så vi har haft långa nattningssessioner. Och då kände jag så här, vad kan jag göra för att hjälpa de barn som är rädda för det som man inte ser? För det kan faktiskt finnas andra anledningar till varför det låter i ett hus. Eller varför man tror att någon är där när det inte är så. Och därför skrev jag en bok som heter Det övergivna barnhemmet. Som faktiskt handlar om saker som, det händer saker i ett hus, men det finns en verklig anledning. Som inte är det här som man tror. För att stärka dem. Och då var min son, jag skrev den för honom. För han hittade inga böcker, så kände jag, okej, jag provar själv. Så jag skrev ett kapitel om dagen ett sommarlov och läste varje kapitel högt fram på kvällen. Och låg han med täcket högt över huvudet, så kände jag, okej, det var lite för läskigt. Och somnar han, så var det lite för oläskigt. Så jag hittade en bra nivå. Den har verkligen träffat rätt i bland många i denna åldersgruppen. Sen fortsatte jag, för den var många som efterfrågade den, på en uppföljare som handlar om samma syskon, trio, som av en helt slump är ovanligt lik min egen syskon trio. Men den heter Det sjunde rummet, och där gick jag all in istället. Där fanns det spöken. Men där är det spökena som är de snälla. Och de människorna som faktiskt har onda avsikter. Också för att visa att det behöver inte vara hemskt om man nu skulle råka träffa ett spöke.
Spöken är.
Jag skulle ju verkligen vilja göra det.
Ja, och jag, en av dina recensenter fastnade för första meningen, och den fastnade ju jag också direkt för. Mm. Och jag måste bara läsa första meningen i den boken högt. För den är så här: den övergivna hunden hade ylat i nästan 2 timmar utanför Coop-affären i den lilla sommarstaden. Nu höll hunden på att göra både affärsägaren och grannarna tokiga. Då kan man ju inte sluta. Man liksom har läst den första meningen och den andra, då kan man inte lägga från sig den här boken. Så att det är sånt här som kallas då för klipphängare.
Mm.
Ja.
Mm.
När man är ny författare och så får man en massa recensioner, hur känns det?
Det känns jätteläskigt. Faktiskt, för man är lite sådär, när man inte har seglat i den här världen innan, så vet man inte vad det är för någon vind man får under armarna, så att säga, när man ger sig ut. Och då är ju recensioner väldigt viktiga. Sen inser man också att de som läser kan vara av en annan åsikt. Så de, jag har ju en massa författarkollegor som har fått mer eller mindre bra recensioner, men barnen i fråga kan älska böckerna ändå. Så man ska inte vara för ledsen om man skulle få en dålig recension. Nu finns det ju väldigt många bokbloggare som har övertagit lite av tidningarnas uppgift att recensera. Liksom. Eller gör det mera omfångsrikt än vad tidningarna nu för tiden gör. Och där det är ganska ett enkelt sätt att få en hint om vad folk tycker om en bok. Sen är ju försäljning en annan sak. Liksom, men det är ju alltid läskigt, så att säga.
Och då måste jag förstå att det var Bibliotekstjänst som är då bibliotekens, ja, ska vi säga, kvalitetsorgan. Vad de säger, det måste ju vara det värsta.
Ja, det är det faktiskt. Och där, men framförallt för att det är de som köps in till bibliotek. Många böcker säljs ju väldigt mycket ändå, även om de inte lånas ut.
Ja, fem böckerna blev aldrig insläppta på biblioteket.
Nej. Och inte, vad var det jag läste? Jag var ju upprörd när jag var liten och demonstrerade mot biblioteket i Halmstad för att de inte tog in Barn 132, eller vad den hette. Det var någon bok som inte ansågs fint kulturell nog när jag var liten. Och det tyckte jag kände att ska man öka på barns läslust så ta in det de vill ha. Ta in det de vill ha. Det de är liksom nära i sitt område och sina intressen.
Men den här övergivna barnhemmet, den fick högsta betyg i biblioteket.
Den fick högsta betyg och den tror jag sålde slut på 6 veckor. Och den... jag fick någon siffra på att den lånas av 20 unga per dag förra året eller vad. Alltså så att den, och då förstår man att aha, de tycker om det här, för många blir så här, oh, den verkar så läskig. Många vuxna säger så. Den verkar så otäck. Men jag tror att det här med deckargåtor och det här liksom spännande, det går ner i åldrarna också. Och sen är det ju så att om man ska lyckas med en bok, nu säger inte jag att jag har gjort det, men om man ska lyckas med en bok så är det ju för att man träffar någonting hos personen i fråga. Det kan vara någonting som är roligt, det kan vara någonting som är sorgligt, det kan vara någonting som är spännande. Bara det träffar en känsla hos den som läser, det måste man göra. Då har du dem på något sätt liksom. Så att det är den här känslan du vill förmedla. Och en sak är ju spänning, det går vi ju alla igång på. Det finns ju i vårt DNA på något sätt. Att vi vill.
Ja, och det man ofta gör, när man tittar på en bok, det är ju omedvetet eller inte, så är det ju omslaget.
Mm.
Du har gett ut dina böcker, alla, både serien om surtanten och de här spänningsböckerna på samma förlag som heter Idus.
Mm.
Och till spänningsböckerna så vet jag inte vem som har gjort omslagen.
Nej, det här är ingen illustratör, utan det är förlaget som ville ha en känsla av samma bokserie som vi har valt tillsammans då.
Ja. Och då ska vi berätta hur de här ser ut så att ni sen direkt känner igen dem. När ni...
vi håller upp dem för mikrofonen här.
Det övergivna barnhemmet är en svart lagd flicka, en mörklagd flicka som står i en ljus dörröppning. Och hennes skugga blir oproportionerligt stor och bredvid sig så har hon en svart katt. Och det kan ju vara både ett tecken på något otäckt som ska hända och katten kan ju också vara en vän.
Den figurerar i berättelsen. Historien, precis. Ja.
Och den andra boken, där är det samma trappa, men då är den inte svart och vit längre eller blå och vit, utan den är brun.
Mm.
Men det är ett ord i rubriken på boken, boktiteln, är färglagt.
Mm, precis.
Och där finns också då en mystisk strålkastare som kastar ett litet fönster. Förlåt, ja, det är jag som är närsynt. Nej, och ser dåligt. Det kommer in ett svagt ljus genom ett fönster och faller på en gungstol som lite spökligt förmodligen sätts i rörelse.
Precis. Och de här trapporna är ju viktiga för böckerna i den första trappan. Den här trappan går upp till en vind full med fladdermöss där det har varit där barnen från barnhemmet har bott. I huset nu där de här barnen som boken handlar om kommer till är nu uthyrd som sommarhus.
Mm.
Så där är den här trappan väldigt viktig. I den här boken är det ju min mormors gamla trappa ner till hennes källare där det här huset utspelar sig.
Där är det en trappa ner i källaren och den andra är en trappa upp till vinden.
Exakt. Jag håller ju på med en uppföljare till de här tre som jag inte vet vad den kommer att heta. Men där är det också en trappa som är med. De 23 trappstegen.
Ja.
Som finns i Älta faktiskt ute i skogen.
Mm. Jaha, den trappan finns på riktigt.
Ja, den finns på riktigt. Den joggade jag förbi, bara, vad är det här? Och så sprang jag upp och kollade, då är det liksom en liten dunge där det finns en husgrund. Och då börjar idén bara, vem har bott här? Ja. Och varför har jag aldrig sett det här förr efter 14 år?
Då kan vi sen göra vandringar igen efter din bok. Precis som man nu gör i Halmstad.
Ja, det
därför
finns
att där finns det vandringar i surtantens spår.
Ja, det finns faktiskt privatpersoner som har gått och tittat på alla adresser och sånt där med sina barn. Det är väldigt roligt om man får sådana medlande.
Jätteroligt att prata med dig. Och jag önskar ju dig lycka till. Nu så gäller ju då frågan, hur får man tag på dina böcker? Det här programmet, när ni lyssnar på det här, så kanske det inte längre är någon julmarknad där man kan gå och köpa dem. Men vi ska prata lite mer med Tyresö bokhandel, och där kan man ju alltid beställa böcker. Och likadant kan man ju också beställa böcker på biblioteket. Sen finns det ju naturligtvis alla dessa nätbokhandlar.
Precis, Bokus, Adlibris, så där finns det ju alltid.
Och skulle man inte få tag på den här boken här i Tyresö, det bär emot att säga det, men det finns ju flera bra bokhandlar i Farsta också.
Ja, precis. Jo då, de finns på vissa ställen.
Ja. Birgit, en annan sak som du gör ibland är att du besöker skolor och bibliotek och som författarbesök.
Ja, precis. Det har jag gjort ganska mycket faktiskt på senaste åren. Och det är också därför jag har lagt om kurs i min karriär och blir lärare.
Ja.
För det är ett fantastiskt utbyte man får av barn. Och då har de ofta läst någon av böckerna eller flera, och så kommer man dit och så håller jag lite föredrag som ska inspirera dem till mer att läsa. Läs- och skrivlust handlar det egentligen till syvende och sist om. För att just läsa är det absolut bästa en liten barn kan göra för hela sin framtid. Alltså vad man än läser, om det är som faktaböcker eller skönlitteratur, så finns det ingenting som ger så mycket fantasi och kreativitet och också begreppsuppfattningar som gagnar alla ämnen. Även matte, historia, religion, vad du vill. Det finns ju massor med undersökningar som stärker det här. Så det är så viktigt att barn läser. Sen finns det en del som har diagnoser och dyslexi i den andra. Då kan man lyssna på böcker. Det är snäppet bättre att se orden som man lär sig hur de stavas. Men det finns ju restavningsprogram också och sånt där för dem när de själva ska skriva. Men just att läsa är så viktigt. Och vi har ju i min familj haft en tradition av högläsning för hela familjen. Som jag träffade en kvinna på den här marknaden som vi sågs på. Som också har, där alla sitter och lyssnar, oavsett hur gammal man är, på en i familjen då, som har högläsning. Kanske sommarlov till frukost eller på jullovet och så. Det är oerhört fin start på morgonen. Att börja, alla sitter, det är lite lägre känsla som vi hade det förr.
Ja,
jättefin start, det kan jag rekommendera.
Som hundägare så måste jag också säga att man kan ju läsa för sin hund.
Det kan man göra.
Det kan man göra.
Det kommer ju i skolorna nu, att man har en läshund för de som har svårt att läsa i stor grupp. Jättefint. Ska jag uppfostra min hund till också.
Ja, min är nog lite för glad. Nej, hon går nog att läsa bra för henne, tror jag också. Då är det bara en sak kvar, och det är när man kommer och pratar med mig här i studion, så brukar jag som uppmuntrande säga att man får önska sig en låt.
Precis.
Vad vill du höra på?
Ja, ska jag motivera det?
Ja, gärna.
För jag tänkte lite på vägen hit, och då kom jag på en låt som heter More Than Words. More Than Words med gruppen Extreme. Och den kapslar in mig på tre olika sätt, eller det jag skulle vilja visa med den. Det är egentligen bara två röster och en gitarr. Och eftersom jag har sjungit väldigt mycket i kör i hela mitt liv, så slår det här an en ton hos mig. Det är väldigt vackra harmonier i sången, den är väldigt enkel. Och egentligen en kärlekssång. Men också det här med words, more than words, att ord har betytt så mycket för mig och gör fortfarande. Den har slagit an hos mig, och sen ger den ett fint budskap. Det är en väldigt lugn sång, den handlar om kärlek, och det är egentligen det som julen också ska ge. Att man ska gå ner i varv och vara med sina nära och kära. Så jag tycker att den kan passa.
Då ska vi lägga på den. Men innan dess så ska jag säga att jag heter Lena Hjelmerus, och jag har pratat med
Erika Svärnström.
Och vi har pratat om böcker som du har skrivit och som man faktiskt kan köpa julklapp. Eller så kan man ge dem på en födelsedag, eller så kan man bara låna dem och läsa dem bara för att de är så himla roliga. Ja.
Tack snälla. Ja. Vad trevligt att få komma hit.
If I took